Arena Audiobooks presenterar Björn Afzelius, en god man och bara en människa. Skriven av Gunnar Wesslén och berättad av mig, Mikael Andersson. Björn Afzelius var en av mina bästa vänner under många år. Jag trodde att jag kände honom väl. Under våra resor och sena kvällar med mycket vin på olika ställen i världen trodde jag att vi hade pratat om det mesta. Vi talade om politik, livet, kvinnor och hittade varandra gång på gång. Vi märkte att vi tyckte om samma saker, allt ifrån goda viner och amerikanska bilar till rättvisa och jämlikhet. Björn växte fram till att bli en av mina närmsta vänner. Men det var inte hela sanningen. Nu, många år efter hans död, märker jag att det var mycket jag inte visste om honom. På sätt och vis har arbetet med den här boken, samtalen med hans andra vänner, genomläsningar av allt han skrivit och researchen om hans liv blivit en introduktion till en ny människa. Jag har fått en ny kamrat, över ett dussin år efter att han dog. Och ändå borde jag kunnat förstå mycket mer, mycket tidigare. När jag idag läser igenom hans svartaste texter så märker jag hur nära hans liv de låg. Den ångest han visar i exempelvis Feberdansen kände han själv. Det var inte bara en skapad poetisk berättelse. Jag känner igen fler och fler saker som jag inte har tänkt på förut. Men hur var det möjligt? Hur kunde jag ha en nära vän som jag ändå visste så lite om? Naturligtvis ligger mycket av det här på mig. Varför förstod jag inte mer än vad jag gjorde? Det fanns naturligtvis många skäl att Björn blev så bra på att dölja mycket av sig själv. Barndomen, rädslan att inte duga, att tycka fel saker. Sveken mot framförallt kvinnor och delvis sina barn. Saker som Björn skämdes för och inte ville erkänna för någon. Därför blir den här boken en berättelse om en god man, men bara en människa. Gunnar Wesslén. Agent 006, Afzelius. Den stora jumbojetten lyfte från Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris en tidig eftermiddag. Björn Afzelius och hans gode vän Olle hade på morgonen flugit från Göteborg för att ta sig till sin anslutning. Nu var det dags för det stora hoppet över Atlanten. Destinationen var Miami, Florida. Medan Björn var helt lugn hoppade fjärilarna i Olles mage. Detta var inte en semesterresa eller ens en vanlig arbetsresa för de två. Nu skulle de göra någonting de aldrig gjort förut. Något som skulle kunna ge dem långvariga fängelsestraff. För en tid sedan hade Björn talat med sin gode vän, biträdande utrikesministern Pierre Schori. De kände varandra sedan en lång tid tillbaka och brukade ofta diskutera det politiska tillståndet i Latinamerika. Nu hade Schori kommit med en något inlindad undring till Björn. Hur ställde han sig till att smuggla in pengar till den demokratiska, socialdemokratiska oppositionen på Kuba? Björn hade ställt sig positiv. Sen framförallt åt Shoa-rättegångarna och flera besök i landet hade Björn blivit allt mer kritisk till Castro-regimen. Han hade fortfarande kvar sin kärlek till landet och dess människor. Han förstod fortfarande varför revolutionen måste försvaras och han hatade den amerikanska blockaden av landet. Men han tyckte att Kuba utvecklades i fel riktning till att bli mer och mer av en diktatur. Rättegången mot Arnaldo Ochoa hade blottat många av bristerna i det kubanska samhället. Ochoa, som var en av de högst uppsatta militärerna och hjälte från revolutionen, hade avslöjats som mellanhand i narkotikaaffärer med Medellin-kartellen i Colombia. Kuba hade där använts som transitplats när kokainet förts från Latinamerika till USA. Under rättegången blev det klarlagt att det fanns djupliggande problem inom det kubanska samhället. Och det var inte heller trovärdigt att ingen centralt, läs Castro, känt till vad som pågått. Arnaldo Ochoa och två medkonspiratörer dömdes till döden, avrättades och en våldsam utrensning inom framförallt militären inleddes. Björn och Olles syn på Kuba hade påverkats av vad som kommit fram och nu satt de här på planet, på väg till den kubanska reaktionens plats på jorden, Miami. Björn och Pierre Schori hade talat länge om den demokratiska oppositionen i Kuba. Vikten av att veta vilka man kontaktade så att man kunde vara säker att det inte var gamla diktaturanhängare med CIA-stöd. Och också kunna vara säker på vem det var som skulle vara...